Du lyssnar på Längtan och smärta, den 15:e delen i serien om Katinkas döttrar av Annika Övergård, inläst av mig, Kajsa Linderholm. 1. Paris, mars 1890. Den mörkhyade mannen stod där med ett strålande leende. Han hade sagt sitt namn på samma melodiska sätt som de få andra ord han yttrat, men nu var han tyst. Hade hon hört rätt? Var verkligen Kemangi, hövdingasonen, han som en gång varit moderns stora kärlek? Han som givit henne amuletten och de andra mycket speciella guldsmyckena, de som professor Yngve Nilsson på Etnografisk museum blivit så berörd av och förtjust över att få undersöka närmare. Modern, eller åtminstone moster Olga, hade varit övertygad om att Kemangi dödats i den fruktansvärda massaken i byn, trots att hans kropp aldrig hittats. Jenny var tvungen att behärska sig för att handen inte genast skulle söka sig till amuletten. Den brände nu mot bröstet med en varm, pirrande känsla. Ända sedan hon började bära den hade hon förundrats över att den kunde upplevas olika, ibland isande kall, andra gånger så brännande att hon trodde att huden skulle skadas av hettan. Men det hade aldrig hänt. Kunde värmen och kylan vara något hon inbillade sig, egenskaper hon tillskrev talismanen? Tankarna som rörde sig i hennes huvud medan den främmande mannen väntade var både förvirrade och oklara, samtidigt som han låg varmt med sina kritvita tänder. Han var lång och bredaxlad med ett stort ovalt huvud, rak näsa och mörka ögon. Det lockiga håret saknade spår av grått, även om han måste vara långt över 40. Munnen var vackert formad, det såg hon när han plötsligt blev allvarlig. Han var på det hela taget mycket stilig och mörk som natten. Jenny hade alltid föreställt sig hövdingasonen som liten till växten och ganska spenslig, även om mostern aldrig beskrivit honom vare sig till utseende eller längd så vitt hon mindes. Som barn hade hon trott att de infödda i stammen där hennes morföräldrar varit missionärer skulle vara mycket små människor, nästan som pygmer, klädda i bastkjolar med primitiva redskap och spjut som de använde när de jagade. Mannen framför henne stämde inte alls in på den beskrivningen, inte på något sätt. Han var lång och muskulös och bar en välsittande kostym med en skjorta som var lika vit som de jämna tänderna i det breda leendet han just visat. Det var något hos honom som utstrålade värdighet. Kanske var det hans högburna huvud och ärligheten i ansiktet. Om han inte varit så mörkhyad hade han lätt kunnat misstas för en upptagen och välbärgad affärsman. Han kunde ha varit kollega eller affärspartner till Marcel. Ni får verkligen ursäkta mig, sa Jenny när tystnaden varat en lång stund. Jag hade aldrig trott att jag skulle få träffa er, herr Kemangi. Hon tog sats och försökte säga hans namn på samma sätt som han själv gjort, men lyckades inte riktigt. Han log på nytt. Naturligtvis, sa hon. Jag ber om ursäkt för att jag söker upp er utan förvarning, mademoiselle du vill. Det rätta hade förstås varit att skriva ett brev och fråga om jag fick komma. Men när jag fick veta att ni auskulterar hos de franska systrarna kunde jag inte låta bli att genast söka upp er. För att få veta om ni verkligen är dotter till min Elisabeth. Moderns namn, uttalat med den melodiska tonen, berörde Jenny på ett oväntat smärtsamt sätt. Under uppväxten hade det nästan aldrig nämnts och det slog henne hur sällan hon hörde. Fadern hade aldrig nämnt sin avlidna hustru. Och moster Olga talade ofta om henne som min syster eller din mor. Detsamma sa Alma, mor din. Elisabeth var mors förnamn, sa Jenny och svalde. Hon hette Fröjsaker innan hon gifte sig. Därefter fick hon namnet du vill. Situationen kändes mycket märklig, som ett slags skådespel. Hon tvekade och visste inte vad hon skulle säga, men försökte behärska sig. Samtidigt märkte hon att Jules började röra på sig bakom henne. Ni får båda ursäkta mig, sa Jenny och tog ett steg åt sidan. Det här är Monsieur Jules Marchand, en vän till min fars franska familj, sa hon till Kemangi och gjorde en gest med handen innan hon vände sig mot Jules. Kemangi är en barndomsvän till min mor och moster Olga från den tid då mina morföräldrar var missionärer i Afrika, sa hon och tvekade ett ögonblick innan hon fortsatte. Jag har aldrig vågat hoppas på att få träffa er. Kemangi log. Nej, sa hon och såg fundersam ut. Att jag står framför er nu, mademoiselle Jenny Duville.